Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Secker.
Och mig Teresa Kristoffersson.
Det började egentligen med spontana inlägg när det kommer såna här notiser i Google Maps-appen. Hej Micke, vi ser att du har varit på den här bensinmacken till exempel. Vad tyckte du?
Micke tyckte det var kul att de ville veta vad han tyckte. Så han klickade på den där notisen. Och nu har det gått 6 år sedan den där första notisen. Och Micke har hunnit skriva inte mindre än 1225 recensioner. Och jag vill bara berätta för dig Therese att det är i snitt en recension varannan dag.
Det är ganska många recensioner.
Till exempel första är Edsbergsparken. Och då har jag skrivit ställ dig vid norra stranden och titta söderut över Edsviken och upplev utsikten. Konditor och bagan i Farsta. Vilka goda bakverk. Lyssna inåt och känna efter på vad just du vill ha. Coop också i Sollentuna. Här kostar kaffet endast 10 kronor. Ett av Sollentunas billigaste kaffe. Ibland är det för mig själv för att jag ska komma ihåg, ja just det, den macken, det hade det bästa kaffet, eller de hade bra toaletter till exempel. Och i och med att jag hjälper mig själv så hjälper jag även andra. Så att det blir lättare för folk att hitta. Och ibland kan man skriva recensioner för butiksägare till exempel så att de vet vad de kan förbättra. Eller det som kunder tycker om.
Den där notisen som Micke fick, som frågade honom vad han tyckte, den är ju inte unik. Alltså alla vill ju veta vad man tycker om allt hela tiden. Man får till och med, jag vet inte om du har lagt märke till det här, när man lämnar en Coop-butik, då får man trycka på såna här glada gubbar-knappar för att liksom ge sitt utlåtande om sin upplevelse då, antar jag. Och då kan man ju undra varför då?
Ja, men de vill ha koll på att kunderna är nöjda.
Ja, de vill ju det. Men varför vill de det?
Alla vill ha nöjda kunder.
Jo, men varför?
Men alltså nöjda kunder... Ja, men det här är... alltså nöjda kunder är ju bra för affärerna, tänker jag.
Vet vi det?
Alltså nöjda kunder... nu fortsätter jag argumentera här. Nöjda kunder stannar kvar. De kommer tillbaka. Alltså lojalitet. Det är ju A och O. Det är så här helt avgörande för bra business.
Absolut. Men...
Ja, men om en nöjd kund, den kan fortfarande vara illojal.
Om en nöjd kund ändå kan vara illojal, hur mäter man i så fall den typen av kundnöjdhet som är bra för affärerna? I Kapitalet idag så ska vi prata om ett mått som kan få företag att ställa om hela sin strategi, förändra sin marknadsföring och helt byta riktning. Ett mått som bygger på en enda fråga och ett svar som kan säga allt om hur det kommer gå för ditt företag i framtiden. Och man kan säga att resan mot den här magiska frågan som förändrade världen, den började för, ja men sådär 30 år sedan. Eller så här, man kan ju tänka lite så som du tänkte för en liten stund sedan, att så här, alla företag bryr sig väl om att deras kunder är nöjda. Och så har det väl alltid varit, kan man tänka. Nej, det här att det är liksom konsumentens eller köparens marknad, det är liksom relativt nytt.
Och innan det, var det då... säljarens marknad?
Ja, alltså precis. Man kan säga så här, man tillverkade en grej, man talade om för kunden att den här grejen var bra och sen hoppades man att de ville köpa. Och om just den kunden inte ville köpa, ja men då kanske en annan kund ville köpa. Det var lite mer så. ungefär. Men om man tittar på USA, då kan man se att det händer något med det här på 1980-talet. De amerikanska företagen börjar nämligen få konkurrens från andra länder, framförallt Japan.
The Sony Walkman.
Ja, men det är den tiden när alla japanska prylar kommer.
You got 88 Toyota trucks coming in.
Världen drunknar i japanska prylar. Så att när amerikanerna liksom exponeras för varor från Japan, då fattar de att många amerikanska varor är av ganska kass kvalitet.
No shit.
Och det här gör ju då att konsumenterna plötsligt börjar få ganska mycket mer makt. För att om det finns alternativ på marknaden så måste ju företagen börja bry sig om vad kunderna tycker. Och man måste liksom börja betrakta varje kund som lika viktig. Det är liksom dags att skärpa sig helt enkelt.
Och vad ska vi kalla det för? Vi kan kalla det för en så här kundrevansch eller typ en kundrevolution.
Ja, men det tycker jag är ganska passande. Och det här leder ju såklart till att man börjar göra kundundersökningar. Och det här är någonting som Johan Anselmsson råkar vara lite av en expert på.
Jag är professor i marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Jag vet inte hur det är för dig, men jag känner ofta när jag pratar med någon som kan något att jag undrar, hur hamnade man där?
Tyvärr får jag väl säga att det måste vara ärftligt. Min pappa var marknadsförare, så att det är väl ganska naturligt. Men han var kommersiellt orienterad och sen börjar man väl där och sen så märkte jag att men jag hade väl kanske viss fallenhet för lite abstrakt och teoretiskt tänkande. Och nyfikenhet som jag säkert har fått från någon annan än honom.
Det ska pappan inte ha cred för alltså?
Nej, absolut inte.
Tillbaka till kundundersökningarna då. De blir alltså en grej på 80-talet för att man då sent om sidor har tvingats inse att det inte är helt irrelevant vad kunderna tycker.
Så på 80-talet var man ju väldigt orienterad mot kvalitet. Man hade blivit inspirerad av japanska företag och nollfelsstrategi, kaizen och just in time och det här. Och då började alla västeuropeiska och även amerikanska företag. Ja, men det här måste vi anamma. Det går ju så himla bra för de japanska företagen. Så då började vi definiera vad är kvalitet, hur mäter vi det?
Om det här låter ju toppen, tycker jag. Jag älskar saker som håller och så här, tjänster som känns pålitliga.
Gud, jag gör mig. Jag älskar kvalitet. Och när man då har börjat definiera vad kvalitet är och så har man börjat mäta kvaliteten, då ville man
försöka koppla det att är det så att de företagen med perfekt kvalitet och noll fel, går de bättre än andra företag?
Här vill jag säga ja, men jag misstänker att svaret är nej.
Tyvärr visade det sig att det gjorde de inte.
Alltså skillnaden mellan de företagen som hade hög kvalitet och de som inte hade det, den var liksom marginell. Den var liksom ingenting att hänga upp sig på. Så att det här var ingen bra strategi att fokusera så himla mycket på det här med kvalitet. Dessutom är det ju dyrt.
Men så man kan säga att om 80-talet dominerades av kvalitetstänk, total quality management och massa KPI-er, alltså key performance indicators, kopplade till olika typer av kvalitetsmått. Så på 90-talet så tog good enough, alltså då man kan säga kundnöjdhetstanken och kundnöjdhetsmätningar tog över. Så man kan säga konsulter och företag som tidigare under 80-talet hade mätt kvalitet, gjort kvalitetsmätningar, de gick över till kundnöjdhetsmätningar. Och företagens strategier baserades på det här.
Så nu räckte det med att kunden var helt okej nöjd?
Alltså så här, man vill ju att kunden ska vara nöjd, men det här skiftet, det handlar liksom om att man går från att fokusera på att det ska vara hög kvalitet på produkterna och att kunderna då ska tycka att det är hög kvalitet, till att man liksom riktar blicken helt och hållet mot kunden och bara så här frågar sig, är du nöjd? För att man kan ju vara nöjd även om kvaliteten inte är toppen, och alla kanske inte prioriterar kvalitet som så här det viktigaste när de köper saker. Och det här med kundnöjdhet blir då, när det här skiftet har skett liksom på 90-talet, det blir jättestort, även i Sverige.
Det var väldigt populärt och dominerade då 90-talet när det gäller då att försöka förstå kunder, men även då att prediktera, vad ska vi säga, börskurser eller styra företagsledningar.
Och under den här tiden så fanns det ett särskilt mätinstitut som liksom gick i täten för det här.
Claes Fornell Institute som har den här American Consumer Satisfaction Index, som blev någon form av ska vi säga, konjunkturmätare. Som jag tror att amerikanska regeringen under vissa år använde den här för att prognostisera konjunkturer. Alltså de mätte de kundnöjdhet.
Claes Fornell, det låter svenskt.
Det låter svenskt för att det är svenskt. Claes Fornell är född i Sverige och doktorerade vid Lunds universitet. Men sen drog han till Amerika och verkar ha blivit kvar där. För att annars hade väl hans index hetat Swedish Consumer Satisfaction Index istället för American Consumer Satisfaction Index. Han kallas i alla fall för The Father of Satisfaction. För att han har haft så stor betydelse för liksom det här fältet med kundnöjdhet.
Alltså det epitetet, det är ändå ganska tungt.
Ja, det är ganska tungt.
Jag känner att jag är glad för Claes.
Ja, men jag är glad för Claes skull.
Men okej, okay, så man går då från att inte bry sig om vad kunderna tycker till att bry sig om vad de tycker om kvaliteten till att bry sig om hur nöjda de är mer generellt.
Exakt.
Okej, och sen då?
Jo, men sen 2003 har vi kommit till då, så händer det liksom någonting som vänder upp och ner på det här igen. Det kommer ett till skifte. För då publiceras det en artikel i Harvard Business Review. Det är en sån creddig tidning som Harvard publicerar. Och det är liksom, det är mest akademiker som skriver den här tidningen, och de skriver väldigt ofta om olika managementteorier. Johan Anselmsson är ju en person som håller sig uppdaterad, såklart. Så att han får nys om den här artikeln.
Du, jag var forskare, nydisputerad, relativt nybakad forskare och doktor. Och anledningen att jag kom in på det var faktiskt... Så jag hörde det, jag tror att det var någon form av, bland de första typerna av någon släkting till podcaster där man gick igenom och diskuterade nya banbrytande artiklar. Och då fick jag nys om den här, och genast läste jag artikeln, så att det var ju ett antal, vad ska vi säga, vågade påståenden.
Och det som gjorde att Johan blev så nyfiken på det här, det var ju såklart att hans egen forskning handlade om det här. Alltså, vad skapar framgångsrika företag och varumärken?
Så då tänkte jag, ja, men det här måste jag kolla upp. För att detta var ju den första artikeln i sitt slag som hävdade att om man bara har koll på denna enda fråga, och då kan du förutspå, prediktera vad som ska hända med ditt företag och ditt varumärke de närmaste 2-3 åren vad gäller då organisk tillväxt. Och det här var ju superintressant. Så.
Den enda frågan man behöver hålla koll på efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att där utvecklas bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem, man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla. Alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen. Och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension. ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det här var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Så forskaren Johan Anselmsson har läst en sån otroligt spännande artikel i Harvard Business Review. Och i den artikeln så påstås det att man bara behöver ställa en enda fråga och så kommer man kunna se om företaget kommer växa under de kommande åren eller inte.
Magiskt, eller hur?
Magiskt, så magiskt.
Det här är ju en stor grej med den här enda frågan, för att fram tills nu när man har gjort alla de här kundnöjdhetsundersökningarna som har varit så himla populära, då har man ju ställt massor av frågor. Man har inte ställt en fråga, man har ställt kanske 50 frågor. Och det säger ju sig självt att det är lättare att få folk att svara på en fråga än 50 frågor.
Också lättare att komma på en fråga än 50 frågor. Så jobbigt att behöva sitta och så här klura fram de rätta 50 rätta frågorna.
Exakt.
Ja. Och den här enda frågan då?
Vill du veta vad den är?
Jag vill så gärna veta. Ja.
Den här artikeln, den har rubriken The One Number You Need to Grow, är skriven av Fredrik Reicheld, ska sägas. Den här magiska frågan är:
hur sannolikt är det att du skulle rekommendera följande företag till vänner och bekanta? Och är det då business to business, så blir det bekanta och kollegor.
Det är ju inte någon helt så revolutionerande fråga, kanske. Men okej. Och vad gör man sen då när man har ställt den här frågan?
Jo, men de som får den här frågan, de får då svara på en skala från 0 till 10.
Där 0 är då extremt osannolikt och 10 är extremt sannolikt. Och sen då alltså själva scoret då räknar man ihop genom att de som har kryssat in 9 och 10, alternativen 9 och 10, de subtraherar man då med alla som har svarat då 0 till 6. Och sen de som har svarat i ruta 6 och 7, de tar man bort ur uträkningen. Tanken är då att om det här talet blir negativt, det vill säga de här 0 till 6-orna, kunder som har fyllt i 0 till 6, om de då är fler än de som har fyllt i 9 och 10, då skulle det då kunna indikera en, vad ska vi säga, regression eller nedgång i organisk tillväxt de närmaste åren.
Okej, bara för att försäkra mig om att jag verkligen har fattat det här. Säg att man frågar då 100 personer. Mm. 20 av dem svarar 9 eller 10, alltså 20%. Mm. Men 50 svarar 0 till 6, alltså 50%. Mm. Och så är det 30 som svarar 7 eller 8. Och de skiter man i.
Mm.
Så då tar man 20 minus 50 och så blir det minus 30.
Precis, du har förstått. Och den här siffran, minus 30, det är den siffran som är ditt net promoter score. Det blir ett sånt nyckeltal. Ja. Och alla resultat som är på minussidan, de är ju dåliga. För att då har du ju fler detractors, som de kallas. Alltså typ motståndare, eller vad man ska översätta det med, än du har promoters, alltså de som verkligen kommer och så pusha för ditt varumärke helhjärtat. Och tanken är ju då att om du har fler promoters än detractors, så är det en indikator på att ditt företag kommer att växa.
Okej, men vad gör man då med den här siffran sen när man har räknat fram den?
Alltså här kan man ju välja lite olika vägar, för att du kan ju betrakta den här siffran som bara någon sån temperaturmätning liksom. Du bara får en sån, du får en liten en temperaturkänsla för hur det går för företaget och så kan du vara nöjd med det. Men sannolikheten är ju ganska stor att du kanske också vill veta varför folk skulle rekommendera ditt företag eller inte.
Ja, så om man inte får då full pott, så här, 10 av 10, då skulle man väl kanske ändå vilja veta varför.
Ja, ja. Och nu, ja, nu faller ju den här idén lite med den enda frågan. För att vill du veta varför någon skulle rekommendera ditt företag till en kompis eller någon bekant, men då måste du fråga varför, helt enkelt.
Bummer. Det för hela grejen var ju att man bara skulle behöva ställa en enda fråga.
Ja, och det går tyvärr inte.
Eller det går ju, men då får du ju också bara just den informationen, alltså hur många som skulle rekommendera.
Besvikelse nu. Alltså den besvikelsen.
Ja, den är stark.
Den är stark.
Ja, jag förstår det. Verkligheten är en gråskala till det, så du får leva med det. Så vill man veta mer måste man fråga varför. Och då tycker Reichel, som har skrivit den här artikeln då, att man i första hand ska fråga de som har svarat 9 eller 10. Alltså de som definitivt skulle rekommendera det här företaget eller det här varumärket.
Okej, men är det inte rimligare att fråga de som inte skulle rekommendera? Alltså det är väl ändå de man måste... Om man vill växa är det väl ändå de man behöver få med sig?
Nej, alltså när du frågar det har jag ju provat många gånger såklart. Men, ja, men då kan svaret bli, ja, men jag springer inte runt och rekommenderar saker till vänner och bekanta. Eller, det är oftast det vanligaste svaret. Att fråga varför man inte skulle rekommendera. Det finns liksom ingen, det är svårt att förklara det för folk. Så nästan, kanske inte hälften, men många säger det. Men jag springer inte och rekommenderar det. Varför skulle jag göra det?
Okej, det låter kanske inte som en supersvår fråga i sig att svara på. Men det kanske är, i verkligheten kanske är svårare än det låter, tänker jag. Mm. Men en annan invändning, eller vad man ska säga, det är varför man inte frågar om man redan har rekommenderat. Alltså då skulle man ju få svart på vitt hur många det är som redan har gjort det jobbet, så att säga.
Mm. Du är inte den första som har ställt den här frågan till Fredrik Reichelt.
Hans svar, jag tror det var i hans bok, då var att ja, vi har testat det också. Men nu är det så att det är hur sannolikt jag skulle rekommendera. Det är det som korrelerar med tillväxt. Om man har rekommenderat korrelerar inte lika mycket. Så det är därför hur extremt sannolikt det är att jag skulle rekommendera. Det är därför den får vara.
För man får inte glömma bort att det är ju det som är kärnan i hela den här grejen. Att det här måttet, till skillnad då från om du frågar om kvalitet eller någon slags så allmän nöjdhet som man då gjorde på 80- och 90-talet. Det här måttet korrelerar med organisk tillväxt. Alltså hur mycket ett företag växer. Och anledningen till att jag säger organiskt är för att det liksom, man får ju bort sig från företag som har typ slagit ihop sig med andra företag och därför blivit större. Ja.
Alltså hur vet man det?
Ja, men det har man ju mätt. Såklart. Alltså man har tagit fram NPS, alltså Net Promoter Score, för en massa företag. Och så har man kollat på deras tillväxt över tid. Och så har man kunnat se att det finns ett tydligt samband.
Av alla möjliga mått så finns det egentligen ingen annan som korrelerar bättre. Och då kan man säga korrelationen, ja. Om du tar i kategori efter kategori, slänger in ett 15-20-tal varumärken, så ser du att du kanske har en korrelationskoefficient på mellan, vad ska vi säga, 30 till ibland så högt som 60-70%, eller 60-70 enheter då, va? Och det är en ganska bra, vad ska vi säga, prediktor då, va? Sen är det klart att nackdelen med det här måttet är att vi vet ju inte varför folk rekommenderar.
Okej, jag känner att det här behöver vi liksom klyschan. Berätta för en femåring.
Alltså en korrelation kan ha ett värde på mellan 0 och 1 egentligen. Och 1 är jättesvårt att komma upp till. Det här handlar ju om mänskliga beteende, omvärldsfaktorer och så vidare. Så att du kan inte, när du kopplar ihop människors attityder med ekonomiska mått, någon form av ekonometri, så tror jag inte du kan komma mycket högre.
Alltså man kan inte komma mycket högre än vad man gör då med NPS, alltså typ 60-70 enheter.
Jag fattar. Det finns en sån korrelation, den är stark, man har mätt, det finns bevis. Men varför funkar det? Alltså vad är det med just den här rekommendationsfrågan som har det sambandet och inte en av alla de här andra typ 1000 frågorna man hade kunnat ställa istället?
Bra fråga. Då ska man komma ihåg en sak.
Rekommendation är det äldsta sättet att marknadsföra sig.
Alltså det här med rekommendationer. Rätt oslagbart.
När man går in och tittar på ett företag, hur kom deras kunder in? Var det en reklamkampanj eller en annons eller tidningsartikel eller vad det var för någonting? Och gång på gång så ser man att de flesta nya kunder kommer in via rekommendation.
Och det är samma sak tydligen om man kollar på de kunder som också så stannar väldigt länge. Alltså de som är kunder väldigt länge. De har också blivit kunder genom en rekommendation.
Ja, okej, okay. Men det här är ju inte alls så rocket science, utan det är ju bara att titta på sig själv. Alltså man litar ju på kompisar som rekommenderar saker. Om någon skulle säga att de åt en jättegod pizza i centrum, då skulle jag gå dit och köpa min pizza nästa gång.
Ja, ja, det är ju så man funkar. Och det behöver ju faktiskt, om man tänker på det, inte ens vara folk man känner som kommer med den här rekommendationen. Alltså det kan ju vara personer som man absolut inte känner, men som man ändå kanske känner något slags förtroende för. Jag tänker på typ Oprah Winfrey. I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading,
I think books are important. Att bli rekommenderad i Oprahs bokklubb. Tungt ändå. End of the ocean. Y'all are gonna
have to buy it. Ja, men alltså, det finns ju siffror som visar att så här, om en bok är med i Oprahs bokklubb, nej, men då försäljningssiffrorna bara sticker upp i rymden. Alltså det är en sån garanti för försäljningssuccé.
Nej, men det är klart.
Den rekommendationen är så stark. Ja. Liksom. Ja. Men det den som rekommenderar någonting gör, och nu pratar jag inte om Oprah Winfrey för hon fattar väl det liksom, men om det är så här en kompis som rekommenderar någonting, och det här fattar man väl om man kanske inte går och tänker på det, men det är ju att man gör jobbet åt marknadsförarna på det företaget, fast man gör det förmodligen bättre än vad de skulle göra det.
De bästa argumenten, inte ens kanske de bästa, vad ska vi säga, reklambyråerna och så vidare, är så lika bra på att hitta de verkliga säljargumenten som faktiskt kunder, en av dem, rekommenderar till varandra. Vi brukar säga inom marknadsföring att det svåraste och dyraste uppgiften inom marknadsföring, det är att segmentera marknaden och identifiera målgrupper och sen agera på dem. Här har vi någonting som sker per automatik. Det är någon form av folkets AI, kan man säga. Att vi har ju tusentals kunder som känner vårt varumärke, vet precis vilka värden vi kan leverera på. På andra sidan så har de ju sina vänner och bekanta. Man brukar säga så att i genomsnitt så har man, om man är normal, runt 150 bekanta. Jag tillhör nog inte dem, jag har inte så många bekanta. Men då tänk här att för att jag ska rekommendera så pratar vi att det skulle vara relevant och så vidare. Då gör ju mina kunder det här jobbet. De letar upp det bästa argumentet som passar till den personen. Och de går i borgen för att den här lösningen ska fungera. Det är ju därför, vi marknadsförare är så upptagna och värderar det här fenomenet så pass mycket.
Therese, brukar du rekommendera saker?
Oh ja. Mycket oh ja. Ofta tycker om att rekommendera.
Oombett, eller? Det låter nästan så.
Väldigt ofta oombett.
Jag gillar också att rekommendera saker. Eller så här, jag skulle säga att det finns liksom två sätt som jag rekommenderar saker på. Antingen om jag liksom själv har upplevt någonting som jag tycker är fantastiskt, någon pryl eller någon tjänst, då kan inte jag hålla käften om det. Då pratar jag om allt. Så här, har du hört om det här? Kan jag säga helt oombett. Men sen, och jag vet inte hur du funkar, men jag är också en så väldigt lösningsorienterad person. Om någon kommer till mig och frågar om råd eller tips, liksom, då betraktar jag det som ett problem som måste lösas. Så då måste jag hitta någonting att rekommendera eller tipsa eller rådge den här personen. Även om det är någonting som jag själv kanske inte egentligen behärskar. Men då kommer jag så här googla mig galen för att kunna ge den här personen ett bra tips för att jag vill lösa det här problemet.
Om du gillar att hjälpa.
Jag gillar att hjälpa.
Ja, men jag kan relatera.
Ja, vad härligt. Johan och hans kollegor, de har ju kollat på det här ut lite mer så akademiskt perspektiv och försökt liksom förstå vad det är som får oss att rekommendera saker.
Vad kom de fram till då?
Jo, men vi rekommenderar gärna saker till varandra som är unika. Liksom man vill inte att det ska vara så här, ja, H&M är en butik som finns. Man bara, ja, jag vet. Det ska också, det som man rekommenderar, det ska kännas relevant för den du rekommenderar det till.
Såklart.
Ja. Alltså jag skulle inte rekommendera en barnvagn till någon som inte har barn eller tänker skaffa barn. Det skulle ju vara...
Det är lite jobbigt också.
Taskigt nästan. Ja. Och sen så ska det vara något som du själv verkligen känner är värdefullt. Alltså det var på riktigt ett väldigt bra erbjudande de hade i den här barnvagnsbutiken till exempel.
Sen har vi gjort en annan sak som var ganska intressant som ingen annan vad jag har sett har upptäckt. Och det är att när man börjar djupare i det så kan man ju då fundera. Du har två scenarier. Det ena är att någon frågar dig om hjälp. Alltså då kan man säga att den är då mottagarinitierad. Så, snälla Johan, jag ska åka till Skåne och behöver lite kläder. Var ska jag handla någonstans? Då kommer jag kanske med vissa förslag. Men är jag då på middag, eller låt oss säga i Stockholm då, det händer ju inte varje dag om man blir på middag där. Men istället vid middag så kommer jag på att jag ska rekommendera något. Åh, hallå, om ni ska till Skåne och handla kläder, då ska ni minsann... Och då blir det väldigt olika saker. Och då är det väldigt typiskt när jag sitter på den här middagen i Stockholm och rekommenderar, då är det det här väldigt unika saker, då är det det som styr. Men när någon frågar mig om råd och jag rekommenderar på det sättet, ja, då är det väldigt säkra och breda lösningar. Då blir säkerhet och bredd. Jag vill liksom vara den här personen till lag och vara säker på att de hittar det de behöver och att jag inte lurar dem.
Nog om bokklubbar och kläder i Skåne. Tillbaka till NPS, Net Promoter Score. Som ju i grunden handlar om kraften i den personliga rekommendationen, omsatt då i en uträkning som också säger någonting om hur det kommer gå för ett företag. Så här långt, när man har hört allt det här, så kan jag känna i alla fall att det här måttet bara är så Guds gåva till företagarna. Så det verkar ju toppen på alla sätt och vis.
Men jag har ändå på känna att det kommer ett sånt litet men här.
Ja, nu kommer ett men. För att när allting verkar toppen så måste man ju fråga sig, när funkar det inte? När funkar det här måttet inte? Reichelt pekade faktiskt ut ett par kategorier redan från start där det här måttet inte funkar särskilt bra.
Business to business kategorier med väldigt komplexa produkter där det nästan inte fanns någon att rekommendera till. Skräddarsydda lösningar och så vidare. Där funkar det inte så bra.
Det funkar inte heller i monopolsituationer av förklarliga skäl. Alltså marknader där en enda aktör har monopol på någonting.
Något som jag så själv i några av mina konsultprojekt var att inom mode och möbler, eller vad ska vi säga, design. Då är det till exempel skor, soffor och lite sådana här saker. När man är nära på varumärken som sysslar med det, då är det klart att du inte gärna rekommenderar dina vänner och bekanta att köpa likadan soffa som du precis har köpt, eller samma typ av skor och så vidare.
Och det här är då för att folk är så jävla småsinta och vill absolut inte att kompisen ska ha likadana skor eller en likadan skjorta.
Ja, exakt. Töntigt. Alla verkar fortfarande leva den här illusionen att vi är unika. Sen har Johan själv lagt märke till ett par saker som en del företag gör fel när de använder NPS. För det första så mäter en del företag sitt NPS alldeles för ofta, alltså typ varje vecka.
Sluta med det.
Det är liksom inte alls så det är tänkt att användas. Det här ska ju mäta tillväxt på ett par års sikt. Alltså man kanske ska göra det en gång om året, två gånger om året. För det andra så har ju folk börjat ställa den här rekommendationsfrågan stup i kvarten, i tid och otid. Alltså till exempel efter att man har pratat med liksom den tekniska supporten på ett företag.
Vad ska det här prediktera då? Ja, att tekniska supporten skulle öka eller... Och det är ju inte bra.
Nej, det är inte bra. Det får de ju också sluta. Ja, sluta med det.
Sluta med det, verkligen. Sen menar Johan att det finns kategorier av företag som inte är då mode eller design och som inte heller gör fel, men där det liksom brukar vara väldigt svårt att få en bra NPS-poäng.
I typiska kategorier där de ringer och jagar folk via telefonförsäljare och annat, så till exempel mobiloperatörer och så vidare brukar ha svårt att få jättehögt på NPS:en.
Det betyder såklart inte att de inte försöker.
Martina Klingvall heter jag, är vd-grundare på ett telekombolag som heter Telnes.
Ett telekombolag som har bestämt sig för att få ett högt NPS efter det här. Martina Klingvall har alltså grundat mobiloperatören Telnes. Och här kanske det är en del lyssnare som känner igen det här bolaget. De har nämligen sponsrat kapitalet en gång i tiden. Det är vi glada för. De gör inte det just nu. En sak de gör just nu däremot, det är att införa NPS. Alltså just nu, i detta nu, så håller de på att rulla ut det här. Men Martina har också NPS-erfarenhet från sitt tidigare jobb, när hon jobbade på ett annat bolag i den utskällda telekombranschen, nämligen Telenor.
Men okej, Martina har stenkoll på NPS. Och faktiskt är det så att eftersom Tennis har sponsrat oss, så vet jag att så här, hela deras grej, deras affärsidé, går ut på nöjda kunder. Och då kan inte jag låta bli att undra, varför har de inte gjort några sådana här mätningar för nu?
Alltså, de har mätt. Alltså, de frågar sina kunder vad de tycker hela tiden.
Varenda ärende som vi har i vår support till exempel, så kan man rita med smiley-gubbar. Och...
gör först.
Ja, men förvånansvärt många. Vi har ju vår support som chatt i huvudsak, vilket gör att det blir i appen eller datorn eller liksom, eller i mobilen fast på sajten i, som du chattar, som i Messenger motsvarande. Och då blir det liksom när du avslutar sista ärendet, så när kundservicepersonen säger liksom, nu är det klart, så trycker de på ärendet är klart, och då kommer det automatiskt upp de här smileysarna i telefonen som man bara klickar. Så det blir ju väldigt enkelt då, innan man stänger ner konversationen.
Okej, men good enough känner jag. Alltså så här, räcker inte det? Varför måste de börja använda NPS?
Jo, men så här, grejen med NPS är att det är ju liksom ett sätt att få koll på vad den generella kunden tycker. Tellnäs använder till exempel Trustpilot ganska mycket.
En sån recensionssajt där man går in och, eller man kan gå in och säga vad man vill om typ vilket företag som helst.
Ja, helt oombett liksom. Mm. Och det använder de. Men grejen med de här oombedda recensionerna, det är ju att det är ju oftast bara de som är jättenöjda eller jättemissnöjda som självmant går in där och skriver någonting. Så att vill man veta vad alla de andra kunderna tycker, då räcker liksom inte det där med Trustpilot. Och sen en annan sak är att så här, det är ingen poäng med att göra NPS om du inte har ett ganska stort kundunderlag. Och de har inte varit tillräckligt stora förrän nu för att liksom kunna göra NPS på ett bra sätt. Så det är därför de har väntat med NPS.
Okej, så nu är det dags. Så här, nu är det dags för NPS.
Nu är det dags för NPS.
Okej, och hur går det till?
Jo, men så här, ska man göra det här, då måste man ju först bestämma ett par grejer. Nummer ett, man måste bestämma varför man gör det. Tellnäs gör det
för att få ett nuläge och lite tydliga, större penseldrag. Vad vi ska lyfta och vad vi ska jobba på.
Nummer två, exakt vad ska man fråga?
Vi kommer bara ha rekommendationsfrågan och en uppföljningsfråga. Så egentligen, vilken ratio och varför?
Och den där uppföljningsfrågan, det här varför-et som vi har pratat om, den frågan kommer då ställas på tre olika sätt.
Om det är 9-10 så vill vi veta varför man skulle rekommendera då. För då är ett antagande att 9-10 är ändå högt. Och om det är ett lägre tal så är det varför man inte skulle.
Alltså det som Johan Anselmsson sa var ganska meningslöst. Men man kan testa.
Man kan testa.
Och om det är någonstans i mitten så har vi valt... nu får jag tänka, vi har diskuterat det här lite där, men jag tror vi valde till slut, backa mig om jag har fel nu, men jag tror vi valde till slut att ta reda på vad som hade krävts för att man skulle sätta en 10.
Nummer tre, man måste bestämma hur ofta man ska fråga. På Tellnäs så har de bestämt sig för att fråga en gång i halvåret.
Alltså man behöver inte mäta oftare än man kommer sätta om strategier. Alltså kommer jag inte använda datan till någonting så...
Och nummer fyra, man måste ju såklart bestämma hur man ska fråga, alltså i vilken kanal.
Det är också håller på att diskutera här då. Men hypotesen är faktiskt att göra på sms. I och med att det är så himla kort fråga. Det är ju bara en fråga, ett tal och sen en varför. Försvarsfrekvensen är så pass hög på det. Men det är en balansgång där för att man... sms blir ju lite mer liksom push it.
Okej, så efter att man har liksom gått igenom allt det här, svarat ordentligt på de här frågorna, så drar man ut det här sms:et och så hoppas man att man får napp från så många som möjligt.
Ja, men exakt. Tellnäs kommer skicka den här frågan till alla sina kunder faktiskt. Och Martina hoppas att de ska få in 1000 svar, vilket skulle motsvara ungefär 10%.
Oj. Det var inte jättemycket.
Nej, det tyckte jag också. Jag var gud, 10%. Ska man vara nöjd med det? Men 10% är tydligen ungefär man kan räkna med när man så här skickar ut frågor. Det är liksom inte fler som svarar. Men sen när man då har sina svar, sin data, då gäller det att se upp. För att data är ju som bekant gjort för att misstolkas. Eller så här, man kan ju medvetet tolka data till sin egen fördel.
Alltså det kan ju till exempel vara att man gör en nedskärning på om en kund är mer eller mindre nöjd baserat på om de betalar mycket eller lite. Och så blir sanningen att ja, men kunder som betalar
mer är nöjdare. Gött, då fick den igenom att man inte ska... Men i praktiken så var rotorsaken var att personer som är äldre är i snitt mindre kritiska än ungdomar, till exempel. Men, och det råkade vara så att äldre i snitt betalade mer än vad den yngre målgrupp gör. Så att man tolkar liksom datan helt fel och använder den till egna interna fighter.
Så här gäller det att så här, skydda datafilen med näbbar och klor. Liksom håll i datafilen.
Ja, lösenordsskydda.
Ja, absolut. Alltså det, att börja dela med sig av den här filen som folk ska bryta ner till höger och vänster är, tror jag, ett stort misstag.
Okej, men i början av det här avsnittet så sa ju du att det här är måttet som kan få företag att liksom lägga om hela sin strategi.
Mm, jag tog i lite.
Du tog i lite, men ändå. Tällnäs, nu vill vi veta. Är det här verkligen så viktigt?
Vi ser ju det här som vår kärnfråga. Så då blir det ju stor vikt. Och jag, alltså, det kommer förvåna mig. Alltså, vi gör ju mätningar hela tiden. Jag tror att vi har ganska bra koll på vad våra kunder tycker. Jag kanske får äta upp min kommentar här. Men det är ju delar av... Alltså, vi pratar med våra kunder varje dag. Vi ringer varje månad löpande. Hela bolaget ringer med jämna mellanrum. Alltså så här... Visst, vi inför NPS nu som är en metod, men det är inte så att vi har inte pratat med våra kunder. Vi har pratat jättemycket med våra kunder. Mm. Och det är ju det vi har satt våra strategier för hela tiden. Så att det skulle förvåna mig om det dyker upp liksom något helt så här jätterevolutionerande som tar hela vår strategi. I så fall måste vi ju ha ett jätteomtag med vad vi håller på med.
Okej, men lite så djävulens advokat, eller vad man ska säga. Om de redan har så himla bra koll... Varför måste man göra NPS?
För att det vi gör annars är ju stickprov. Och det gör ju också att det är väldigt lätt att springa på, precis som du sa, en kunds feedback, en kunds åsikt. Men är det här någonting som alla tycker, eller råkade jag bara prata med en person nu? Och det är svårt att göra prioriteringar. Vad kan få mest effekt på hela kundbasen? Se till och lägger liksom energin på det som faktiskt kan påverka flest. Eller råkade jag ringa tre personer som tyckte samma sak, och sen så var kanske bara de tre. Så att göra det lite mer datadrivet för att se till att prioritera nå ut för mest möjliga effekt till hela kundbasen. Det skulle jag säga är största anledningen.
Vi får väl önska Martina lycka till med deras NPS. Hoppas att det är många som svarar så att de får bra data. För att knyta ihop den här så kallade säcken så tänkte jag att vi kunde liksom sluta där vi började. Alltså vi började med att prata om olika trender över tid. Liksom. Först brydde man sig inte alls om vad kunden tyckte. Sen brydde man sig om vad de tyckte om kvaliteten. Sen brydde man sig bara om att kunden skulle vara nöjd. Nu bryr man sig väldigt mycket om att de ska vilja rekommendera ens företag. Så att om vi liksom går därifrån och försöker så här, spola framåt i tiden. Vad blir nästa trend, Johan Anselmsson?
Vad vi ser nu som många börjar prata om igen, det är tillbaka till den här breda marknadsföringen. Jag tror att med, vad ska vi säga, köpt reklam i breda medier, att det här med rekommendation och lojalitet, den skolan som Rachel tillhör då, de har sedan 90-talet då varit liksom den dominerande tanken. Vi pratar om relationsbygge och det här. Och NPS var lite grädden på moset, och engagemang, och det funkar jättebra i den digitala tidsåldern. Så att det är såklart kvar här för att leva, men det är då vissa som menar att det här har gått för långt nu. Så att vi måste liksom tillbaka till det här breda. Det gäller att bara förlita sig till rekommendation, då lämnar vi över företagets framtid i händerna på konsumenterna och kunderna och så vidare. Vi måste ta tag i det här, och rekommendationer, även om det är över nätet och så vidare, så kan det vara ganska långsamt, och det kan vara slutet i vissa, ska man säga, sociala kluster och segment. Så, men genom bred reklam, bred marknadsföring, så kan man plantera budskap, kunskap, kännedom och varumärke mycket bredare. Och många är väldigt fast, många konsumenter drivs av vad breda massan tycker. Inte bara min kompis, utan det här att, ja men titta, den här det här företaget har ju annonserat i den här fina tidningen eller den här dyra annonsen eller finns på den här fina platsen i butikshyllan. Man börjar säga att det också faktiskt det har sitt värde och att vi nog har dratt lite för långt. Så kanske någon form av tillbakagång eller så det blir någon mer balans att inte allt för upptagna av lojalitet, rekommendationer där att vi måste som företag själv ha kontroll och gå brett också.
Lagom är alltid bäst.
Lagom är alltid bäst, så är det faktiskt. Kapital till slut för idag. Jag heter Åsa Secker. Du heter Teresa Kristoffersson. Det är Kristoffer Krok som har mixat. Gunnar Harjus och Jakob Bursell jobbar också här på Monopol Media. Om man vill så får man rekommendera kapitalet till någon man känner. Även om vi såklart redan har vår viktigaste rekommendation säkrad.
Ja, men jag ska ju såklart, när det kommer, ska jag lägga ut det på mina sociala medier såklart. Då kommer ni se ett uppsving.